CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag ramlade av min häst. Det var så jag kom in egentligen i politiken, att jag kunde inte rida mer.
Det var en allvarlig olycka alltså?
Ja, jag skadade huvudet och ryggen och blev förlamad och lite sånt. Att ha växt upp i stallet, det tror jag är en av de största faktorerna till att jag har, valde politiken för, och att vilja vara en ledare, att vilja få andra att vilja följa ens väg. Kvinnor kan. Vi behöver inte kvoteras in, eller att vi skulle behöva då en högre makt som ser till att vi får vara med och leka. Jag tycker vi ska förhålla oss till Sverigedemokraterna som vi gör med de andra partierna i Sveriges riksdag.
Vad hände med alliansen?
Den sprack.
Hon har just tagit över ordförandeposten i Moderata ungdomsförbundet efter Benjamin Dosa. En post som historiskt har varit början på en politisk karriär som kan sluta i en ministerpost eller till och med att man blir partiordförande. Matilda Ekeblad är inte främmande för att kritisera moderpartiet, säger att politikutvecklingen inte håller måttet och vill att MUF ska bli mer lockande för unga tjejer. Hur gör man då? Och var vill hon lägga tyngdpunkten i den moderata balanskonsten att förena konservativt och liberalt? Matilda Ekeblad, nyvald förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Om man kandiderar för att få den högsta posten i ett politiskt ungdomsförbund så vill man rimligen påverka samhällsutvecklingen, få till en förändring. Om det blir som du önskar, hur förändras Sverige då?
Jag hoppas att det blir ett Sverige, ett mer frihetligt Sverige, ett mer frihet och under ansvar. Jag tycker att mycket idag i Sverige, ett samhällskontrakt som helt enkelt går att lita på, det kommer alltid att vara min utgångspunkt och det jag vill sträva efter när det kommer till vilket Sverige och vilken värld som jag vill leva i. Och det kan jag inte se att det riktigt upprätthålls idag.
Har du konkreta exempel på vad som ska göras då? För det är ganska allmänt det där med frihetligare.
Verkligen. Men det som jag framför allt vill när jag pratar om samhällskontraktet, det är ju, om man ska vara rent konkret, så är det att polisen ska komma när du ringer, du ska våga gå ute på gatan, barn ska inte komma in i kriminalitet redan när de går i lågstadiet, att om vi har en skattefinansierad utbildning så ska den också hålla måttet, och här krävs det liksom konkreta reformer för att göra det här.
Men det är delvis så att säga, kvalitets- och effektivitetsfrågor du talar om nu när du beskriver att det som finns ska fungera väl och sådär.
Men precis, men sen vill jag ju också ha mindre stat. Det ingår ju också, för jag tycker att man blir mer fri om man har mindre stat än vad vi har idag.
Ungefär hur mycket mindre bör staten bli?
Ta bort alla små regleringar och saker som hindrar människor. Sänk skatten och det är rejält. Jag vill ha mer privatfinansierat när det kommer till det mesta. Och framförallt att människor ska kunna ta mer ansvar och göra det. För att idag så har man pappa staten som kan komma och rädda en.
Om du vill förändra MUF eller utveckla, ta några steg i en viss riktning. Är det mer höger eller mer vänster eller kanske mer gall och mindre tann, eller vart vill du dra det?
Men om man ska återkoppla till min företrädare Benjamin och den högersväng han ville göra, och den är jag helt med på och tycker att det är något som jag vill förvalta, men jag vill också att vi ska bredda högersvängen, att ha högersväng i fler frågor, framförallt när det kommer till klimat och miljö, där vi kanske inte har så mycket sväng alls idag, men också när det kommer till jämställdhet, att utveckla, att vara den riktiga högern.
Vad är högersväng inom klimatområdet?
Jag tror att det är mycket när vi pratar att vi ibland inte pratar om miljö. Nu så är det ju för sig klimat, men jag tycker att de hänger ihop och att vi måste våga prata om skillnaderna mellan miljö och klimat. För att till exempel i miljö så handlar det väldigt mycket om äganderätt och att det man äger, det förvaltar man bättre. Men när det kommer till klimat också, att det handlar om infrastruktursatsningar, att vi ska kunna leverera el till Skåne, för att vi kan inte hålla på med subventioner av elbilar om vi inte har någon el som sen kan ladda de här bilarna.
Du sa att du vill fortsätta högersväng, men på flera områden så nämnde du också jämställdhet. Vad är en högersväng inom det området?
Jag tycker att det rör frågor framför allt att komma bort från att jämställdhetsfrågor skulle vara att kvinnor skulle behöva mer stat för att vi skulle få ett jämställt Sverige. Utan jämställdhet idag handlar ju om allt ifrån psykisk ohälsa till hederskultur till att man inte vågar gå hem från krogen.
Generellt sett så är staten inte, låter det som på det tycker jag, inte någon riktigt god aktör i samhället. I alla fall inte om den är så stor som den är idag.
Men det finns ju, alltså, det finns ju bra poänger med en stat också. Jag är inte anarkist eller libertarian, utan jag vill ha mer än en rättsstat. Men jag tycker att det finns, att det kan vara både problematiskt, men att också inte finns, att det liksom förhindrar människor genom att ha alla regleringar. Hur svårt är det inte att starta företag i Sverige idag? Bara en sån sak, att det då är staten som ska vara inne och reglera det här.
Är det någon av de här frågorna som du nämner nu där du tycker att moderpartiet verkar mindre angeläget än du är då att verkligen gå från ord till handling?
En miljö och klimat skulle jag säga. Vi har börjat lite smått, men att det är verkligen inte tillräckligt.
Varför är det så tror du?
Vi har haft annat fokus, men det ska ju sägas också att det är klart att vi fokuserar väldigt mycket idag på gängkriminalitet, lag och ordning, tryggheten i samhället, men bara för att det är skjutningar och sprängningar ökar i Sverige så står ju inte klimatförändringarna still.
Matilda Ekeblad, du har själv beskrivit dig som en lantis. Du kommer från Boxholm i Östergötland, en mycket liten kommun befolkningsmässigt. Mm. Hur har den miljön präglat dig?
Men förutom att det är en väldigt liten ort och att jag kan beskriva mig själv som lantis för att jag växte upp på en bondgård, så har jag präglats väldigt mycket liksom av det socialdemokratiska Boxholm. Det är en gammal brukskommun, fortfarande stålbruket, som är en jättestor arbetsgivare. Och vad det har gjort med att, ja, men mitt politiska intresse började i högstadiet efter valet 2010. Under valet blir väl. Och att då när man såg att människor skulle rösta på Socialdemokraterna när vi hade skolval, för att det gjorde mina föräldrar. Människor hade kanske ingen vision eller framtidstro att man ville göra som sina föräldrar, och att det var bra att betala skatt för då fick man gå i skolan. Då hjälptes man åt för att ens mormor skulle bo på äldreboendet här. Och att det väckte någon slags revoltslust i mig. Och det tror jag har mycket att göra med liksom den lilla kommunen jag kommer ifrån.
Men är det något speciellt med Socialdemokraterna just i Boxholm? Eftersom du tydligen tyckte att det var väldigt störigt att de hade en så pass dominerande ställning där.
Ja, men egen majoritet, att det Socialdemokraterna tyckte, det, så blev det. Och lite var det att man haft makten hela tiden. Då har man inte viljan direkt för förändring. För att man kommer, om man har suttit på samma plats i väldigt många år, vad är det då som driver dig att göra något bättre om det redan, ja, men funkar?
Du har också beskrivit dig som en hästtjej. Hur är man om man har den identiteten?
Ja, men att ha växt upp i stallet, det tror jag är en av de största faktorerna till att jag har, nej men, valde politiken och att vilja vara en ledare. Att vilja få andra att vilja följa ens väg. För att det att växa upp i stallet, att man redan 8 kanske tar hand om bråkiga djur på 600 kilo. Vad det gör liksom med en liten tjej. Eller barn i övrigt. Men också ansvaret att om du är 10 år och får välja. Ja, men du vill ta hand om hästen när du är 15 och står mellan att, ja, men dra på fest eller tävla i helgen. Ja, men då valde jag tävlingen för att det var det jag hade signat upp på, men också att det var en drivkraft.
Men du menar att viljan att ta ledningen och makten, höll på att säga, den började alltså gro där i stallet bland kusarna där hemma på gården?
Ja, men också att kunna, men de här egenskaperna man kanske behöver, eller som jag anser att man behöver som en ledare, att kunna se andra, att kunna ta kritik, men också ge feedback, att vilja få människor att följa ens väg. För jag tänker, när man ger sig in i politiken så har man ju ändå en ambition av att få fler att, ja, men som nu röstar på Moderaterna, att tycka att det man själv opinionsbildar för är bra. Och det är såklart inte samma sak som att mata en häst, men den känslan av ansvarstagande, men också att vara så ung och få så stort ansvar, det tänker jag gör något med människor.
Och hur självklart var det att ditt politiska intresse ledde det till Moderaterna?
Där och då, när jag satt i klassrummet och min klassföreståndare, som är Socialdemokraternas första namn, sa något som inte var, nej men det var väl inte politiskt, men själva attityden i klassrummet, och jag sa, jag är med i MUF. Då var det självklart, för att jag tyckte att det var en motpol till Socialdemokraterna, Moderaterna. Men när jag kom hem och läste på så insåg jag ju också att det var. Men när jag var liksom 14, då var det ju inte de stora frågorna. Jag tyckte sänkt skatt och fler företag, och att det var liksom de viktigaste frågorna. Och sen då blev det Moderaterna och MUF.
Mona Sahlin har berättat många gånger att när hon valde Socialdemokraterna så var det egentligen Olof Palme som hon gick med i. Mm. Så om jag frågar dig så här, gick du med i Fredrik Reinfeldt, Anna Kinberg Batra eller Ulf Kristersson?
Ja, alltså det var ju Reinfeldt som var både statsminister och partiledare när jag gick med. Och det var väl det man fick lära sig på samhällskunskapslektionerna. Det var partiloggorna och partiledarna. Men ja, det var väl inte en person som jag gick med för, utan först som sagt så var det för att göra revolt. Men sen blev det ju, sen ville jag sänka skatten helt enkelt. Större tankar än så hade inte 14-åriga Matilda.
Men vem av de här tre partiledarna i partiet är du mest befryndad med politiskt idag?
Ulf Kristersson.
Den nuvarande råkar det vara.
Ja.
När förstod du att politiken skulle bli mer än ett intresse lite på sidan?
För alltså egentligen kanske bara, men jag, även om jag har varit ideellt engagerad i Östergötland nu i 6 år, så har ju det här varit i princip mitt heltidsarbete ideellt, och så har jag haft studerat på sidan av.
Ja, du sitter ju i en politisk nämnd också i regionen.
Ja, men precis, det har jag gjort sedan 2018. Mm.
Så du är ju redan, har redan politisk makt lokalt, ja. Och nu ska du ta det nationellt också.
Ja, men när jag visste det, jag ville syssla med sjukvårdsfrågor, men då blev det naturligt att hamna där, och sen att jag ville bli förbundsordförande, att få det förtroendet att medlemmar faktiskt tycker att det skulle vara bra, att man har visioner att vilja genomföra saker. När det uppkom var inte jättelänge sedan. Det är inte så här att jag gick med i MUF för att bli förbundsordförande, utan det har väl grott fram i tanke på att man har visioner, men också att man tycker om förbundet, men också vill att man förändrar det.
Jag ställde ju en fråga om det här med Lantis och identitet, men dina svar på frågorna är ju inte speciellt kopplade till att du kommer från landsbygden egentligen. Jag kan Nej. Inte upptäcka det.
Nej.
Men ändå har du betonat väldigt mycket att den här kommer in en lantis efter storstadsbon Benjamin Dosa.
Ja, men jag tänker att alltså det ligger ju väldigt mycket i också. Men frågan har ju fått, vad skiljer dig från Benjamin? Rent åsiktsmässigt så skiljer sig Benjamin och jag inte jättemycket. Hur mycket skatt vi vill sänka eller ja, men liksom de moderata värderingarna. Vi skiljer oss inte jättemycket, utan det kanske är vad man tar med sig in i liksom organisationen. Det är också kanske vilka frågor man har som profilfrågor. Och att det där tror jag det skiljer sig.
Alldeles nyligen presenterade Moderaterna ett nytt idéprogram, ett utkast egentligen, med rubriken Frihet och ansvar. Och det är på många sätt en manifestation av partiets vilja att vara liberalt och konservativt på samma gång. Hur ser du på budskapen som kom ut i det där nya idéprogrammet?
Men jag tycker att det var bra att man nu också försöker knyta ett idéprogram till policy. Den idéskriften man också levererar med det här programmet. Men också att man lite gör upp med att vi ett tag, tycker jag, har varit slut på idéer. Att det är mest, så här, vi har sett vad är det som behöver göras, nu ska vi genomföra det. Men idéerna bakom tycker jag kan ha fattats. Och att Det skulle jag säga är det bästa med det här idéprogrammet. Och att man ändå försöker ge sig på sjukvård, miljö och få in det på ett bättre sätt i det här.
Men du, den här balansen eller kombinationen liberalt och konservativt, var står MUF där?
Vi är mer liberala än vad vi är konservativa. Och jag skulle säga
det har att ni varit traditionellt och det fortsätter alltså?
Ja, jag tror inte det blir någon ändring. Det är min ambition att det inte blir någon ändring från Benjamin till mig.
Hur stort handlingsutrymme har ungdomsförbundet gentemot ert moderparti?
De senaste åren har vi haft mycket handlingsutrymme och handlingskraft. Men det beror ju helt på vad man gör då och vilka frågor. Men jag hoppas ju att vi kan vinna mark i frågor där Moderaterna inte är så starka idag. Att MUF kan få ta större plats och att vår politik som vi ska utveckla kan ta plats där.
Men alltså, ni är ju inte själv. Om jag läser här i första paragrafen i ungdomsförbundets stadgar, ändamål, så står det så här. Moderata ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata samlingspartiet företräder. Mm. Vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Och sen för att de ska bli väljare åt Moderaterna. Det låter som att er uppgift är att leverera väljare till moderpartiet. Och så vitt jag förstår så blir man automatiskt medlem i Moderata samlingspartiet om man blir medlem i MUF.
Mm.
En slags kollektivanslutning egentligen till partiet som ni medverkar till. Ja, då undrar jag, hur självständigt är det?
Man får gå ur. Det kan man ju vara. Man får vara medlem i MUF och man behöver inte vara medlem i Moderaterna.
Jo, men knytningen till Moderpartiet framstår ju som ganska stark.
Nej, men vi har många olika ben skulle jag säga. Eller vi har viktiga uppgifter. Vi har ju en roll i svensk politik och opinionsbildning, att opinionsbilda. Men vi har ju också en roll inom partiet att opinionsbilda för det. Kanske unga tycker det är viktigt och det MUF tycker är viktigt. Men vi har ju också en roll i att få fler att rösta på Moderaterna. Man kan ju inte rösta på MUF i allmänna val. Utan då är det ju Moderaterna. Och jag tänker att det är ju tiden nu innan vi går till liksom valurnorna och ska lägga våra röster. Det är då vi har chansen att påverka vilken politik är det som man ska rösta på när man vill lägga sin röst på Moderaterna.
Sen har ju MUF för mesta ganska stor andel av ombuden när det är kongresser. Så att
det är en god chans.
Påverkan finns även rent konkret då, där. I intervjuer innan du blev vald till MUF-ordförande så uttalade du att Moderaterna skulle behöva dra till sig betydligt fler kvinnor. Mm. Unga kvinnor framför allt. Och så har det låtit som att du är lite avundsjuk på vänsterinriktade partier och rörelser och deras förmåga att dra till sig unga. Vad är det som vänstern kan som ni i högern är mindre bra på?
Men jag tror att det handlar om att de kan få människor att känna väldigt mycket. Att det är mycket enklare att känna för den politiken som de har.
Att känna?
Men om jag ska se till liksom min generation och kanske yngre, att ofta är det väldigt svart eller vitt, det är väldigt liksom ja eller nej, det är rätt eller fel. Och när vi hela tiden ska ha rätt, och då, nej, de tycker inte det är rätt. Jag tycker vi ska fortsätta ha rätt, men att och jag vill inte att vi ska, som vissa har fått det att tro, att vill att jag ska göra MUF till ett vänsterförbund. Det är inte det, utan jag tycker att man ska kunna kolla på alla politiska motståndare och se vad är det för liksom, kommunikation, vad är det för knep de använder. Det är inte politiken jag vill anamma.
Nej, men vad är det för kommunikation då som du menar att de är imponerande duktiga på?
Att få människor att känna saker.
Att känna saker?
Ja, att känna liksom, känslan av den här politiken, att det här skulle kanske angå mig, att det här är något som liksom påverkar mig i min vardag. Och där kan jag känna att ibland vi kanske hamnar lite långt ifrån när det bara blir siffror. Men de här siffrorna är ju egentligen grunden till det du kommer att känna.
I en Expressen-intervju sa du att ni måste våga prata mer om saker som aborträtten, Black Lives Matter och Greta Thunberg. Varför ska ni prata om Black Lives Matter och vad är det ni ska säga då om den rörelsen?
Jag tror att det blev mitt, eller att jag kanske sa det lite dumt i den intervjun. Jag menar ju inte på att vi ska ta efter Black Lives Matter eller att vi ska prata om dem som organisation. Men det vi måste kanske internt i MUF förstå, vad gjorde att liksom en hel värld engagerade sig för en fråga som till största del rörde USA? Vi kan också se det till exempel i USA-valet. Om jag ska se till mina vänner och mina småsyskons vänner, jag har aldrig sett dem vara så engagerade i något. Och då var det i USAs val. Att jag tror att liksom EU-valet, det påverkar ju dem i större utsträckning. Men då såg ingen lägga ut något. Vad är det som engagerar? Att det där nyckeln ligger, inte att vi ska kopiera en vänsterrörelse.
Har du en hypotes om varför engagemanget för det som sker politiskt i Europa är svagt och det som sker i USA är superstarkt?
Ett är ju bevakningen, tror jag. Att det är mycket enklare egentligen att få information om vad som händer i USA. Alltså varje dag så innan valet så kom det ju flashnotiser.
Men det kan inte vara enda förklaringen, va?
Nej, absolut inte. Men man är ju, alltså så här, sociala medier tror jag är en jättestor anledning till att man har koll på det här och att man, ja, men tar till sig vad som är. Det rapporteras inte jättemycket från EU. Och där har ju vi också då såklart ett ansvar som ungdomsförbund att få fler, ja, men det här påverkar dig vad som händer i EU.
Det finns ju ett antal ideologiska strömningar i Sverige som har fått fäste på universitet och högskolor och i en del av debatten som handlar mycket om maktanalys och intersektionalitet, och det talas om att det är identitetspolitiska strömningar. Hur ser du på den där trenden?
Nej, men det är väl inget jag reflekterar över och har tänkt ta in varken i ungdomsförbundet eller i mitt politiska engagemang. Och det blir fel när man, ja, men på många universitet har fokuserat på hur många av kursböckerna som ska vara skrivna av kvinnor istället för vad innehållet och vad du ska få ut av det. Det tror jag är en rent av farlig väg att gå, för då står vi där och inte har, vi har väldigt jämställt mellan kurslitteraturen, men vad har egentligen eleverna kanske lärt sig? Och att det inte är vägen att gå.
Vad säger du om kraven på bättre representation i olika organ och även inom medieföretag?
Där har ju man själv ett ansvar. Alltså både som att, men i rekrytering, att man har det i, nej, men sitt personliga ansvar. Att jag blev ju inte förbundsordförande för MUF för att jag är kvinna. Utan jag hoppas ju och tror att det är för att jag har jobbat hårt och att de ser att jag har viljan att förändra och att jag kommer ge mitt allt de här två åren. Och att det inte beror på att jag är kvinna. Om jag skulle istället att det var innan så här, ja, men nu måste vi ha en kvinna för vi har inte haft en kvinna på 20 år. Ja, men då plockar vi Matilda. Det, om vi börjar med sån representation och att man ska börja kvotera eller att man ska, vi ser gärna att du är en tjej. Det tror inte jag är rätt väg, utan att det faktiskt ligger på ansvaret att, ja, men som både organisation men framförallt det personliga ansvaret.
Matilda Ekeblad, du är 24 år. Du har studerat statsvetenskap vid Linköpings universitet och du var tidigare MUFs distriktsordförande i Östergötland, och så sitter du som sagt i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland. Mm. Och sjukvården ligger alltså dig varmt om hjärtat, har du berättat. Hur blev det en central politisk fråga för dig?
Jag ville börja engagera mig i de frågorna efter att min lilla syster var väldigt sjuk. Hon var deprimerad och panikångest, ja, men led av psykiska sjukdomar. Och hon fick inte hjälp. Hon fick hjälp till slut tack vare att min mamma tjatade väldigt ihärdigt, ringde, tog henne till olika mottagningar. Hon är frisk och mår bra idag. Hon fick den hjälp hon behövde tack vare att min mamma. Men ska vi betala så hög skatt i Sverige idag, och inte ens våra unga kan få hjälp av BUP i tid? Och det här gjorde att jag ville se en förändring. Och då insåg jag ju att bästa sättet att söka förändring, det är ju faktiskt att vara med i den själv.
Okej, egna erfarenheter i familjen alltså. Men du har också själv legat mycket på sjukhus.
Ja.
Och vad har det betytt? Och vad har hänt förresten?
Jag ramlade av min häst. Det var så jag kom in egentligen i politiken. Att jag kunde inte rida mer.
Det var en allvarlig olycka alltså?
Ja, jag skadade huvudet och ryggen och blev förlamad och lite sånt. Men idag mår jag hyfsat bra.
Hur länge sedan är det här?
Det var 2012-2013.
Mm. Men alltså, en del av ditt politiska engagemang började med den där skadan, mm, den ridolyckan.
Ja, men precis.
Hur illa ute var det då?
Ja, det var väl inte, men man fick lära sig gå och sådär, så... efter
du försöker, det låter som att du försöker göra det lite mindre än det,
ja,
var.
Det, det är inget jag trivs direkt att, jag tycker inte det är jättekul att prata om.
Nej, men är det, har du också bidragit till ditt engagemang i vårdfrågorna?
Ja, absolut. Så här, jag vet att idag i Sverige, om du är illa ute, ambulansen kommer om du ringer. Vi ser att vissa vågar de inte, men det största del, de kommer när du ringer. Du får vård, jag fick vård i världsklass. Men det finns ju också stora brister. Både när det rör liksom, om man ska kalla det lite slarvigt, digitalisering, men alltså det framtidens sjukvård, att det står väldigt mycket still i sjukvården, att man skulle kunna göra väldigt mycket bättre genom att genom ganska små medel, alltså små grejer kanske, för det var det som engagerade mig, men att när man kommer in i det så inser man att det är ganska stora reformer.
Vad har coronapandemin visat, om den har visat någonting mer om hur välfärdssverige och vårdorganisationen fungerar, styrkor och svagheter?
Det är ju att vi framför allt måste börja se över, ska vi ha regioner överhuvudtaget? För det vi sett när det är liksom något som sträcker sig över hela Sverige, det är ju att man skjuter över ansvaret. Ja, men Lena Hallengren skjuter ansvaret på regionerna, och regionerna ser att ett, vi kanske inte klarar det här, och två, det här är inte vårt ansvar. Tre, alla gör ju samma sak, ska inte staten ta ett helhetsansvar? Så jag tror att vi måste börja kolla där, vad är det egentligen, hur ska vi organisera vår sjukvård i Sverige, och inte bara sitta ner och tänka, ja men det har ju fungerat hittills.
Men du vill ha mindre stat, men det låter som att du tycker att staten ska ta mycket större ansvar för vården.
Men när jag säger stat så kan det ju vara allt ifrån kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
Du menar inte bara staten när du säger staten?
Nej, det är slarvigt kanske uttryck.
Offentliga sektorn.
Där man bestämmer helt enkelt.
Men alltså, hur vill du att vården ska organiseras om du liksom misstror dagens regionsystem?
Bra fråga, men det som man ser är ju att det finns ju flera vägar att gå. Men en väg tror jag är att avskaffa regionerna, ta det högspecialiserade liksom statligt, för att vi ska kunna vara bäst i världen. Vi ska kunna liksom ha den höga kvaliteten, men också sikta högre som vi har idag. Och det handlar inte om att jag tror att det liksom är staten som helhet som är det bästa. Men jag tror att det, om vi ska ha den professionen som vi har, men också ännu bättre för att kunna toppa, så krävs det att vi kan samla kompetensen. Men sen så tycker jag också att man ska, jag skulle vilja finansiera sjukvården till större del privat via försäkringssystem.
Och vad är skälet till att du tycker att det skulle vara bra?
För att man kommer kunna ställa högre krav på sjukvården idag. Man kan välja sin sjukvård, tror jag, i större utsträckning. Men sen idag är det ju också att du betalar ju, så här, det är ju, jag får ju tacka skattebetalarna att de har betalat för min sjukvård när jag har legat på sjukhus. Men jag...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag tror ju också att om mina föräldrar hade kunnat spara alla de pengar, så hade de hade nog gått kanske rätt ut. Men om för min andra lilla syster som aldrig i princip varit sjuk, där har ju hennes sjukvård kanske betalat för min. Och jag tror att det är bättre om man betalar för det man kommer att använda.
Ett sånt system, vad skulle det få för konsekvenser för den del av befolkningen som kanske inte skulle ha möjlighet eller kunna eller välja att, så att säga, svara för sitt eget försäkringsskydd?
Nej, men jag tror man kan ju kolla på att det finns ju flera länder som har till exempel obligatoriska försäkringssystem. Att du måste ha en försäkring, och att det finns, att för de allra mest utsatta i samhället, är de som står längst ifrån, att det finns skydd för dem också. Men jag tror också att det skulle vara arbetsgivare som skulle teckna de här sjukvårdsförsäkringarna. För det ser vi ju väldigt ändå vanligt idag i Sverige, att man ändå har en privat sjukvårdsförsäkring.
Det låter lite grann som en anpassning till det som är vanligt i USA. Att arbetsgivarna och inte staten är den huvudsakliga, det förutsätter man att man har ett jobb dessutom, huvudsakliga tryggheten när det handlar om just om jag blir sjuk.
Nej, men jag tror att först och främst så tror jag på det personliga ansvaret och inte arbetsgivarna, såklart. Men jag tror att det skulle kunna finnas en väg. Och att det är den vanliga när man ens nämner privata sjukvårdsförsäkringar, att ja, men vill du ha det som i USA? Men jag, Det finns ju fler system eller fler länder i Sverige eller fler länder i världen där man använder de här typen av system som fungerar bättre än USA.
Matilda Ekeblad, trots att du först nu går in i rikspolitiken som MUF-ordförande så har du redan hunnit skapa en del debatter och gjort olika avtryck i offentligheten. Exempelvis var du tidig med att kritisera artisten Sara Larsson för hennes samarbete med kinesiska telekomjätten Huawei. Var det en sak som du så här efterhand känner lite stolt över?
Inte. Alltså stolt över att så här, det är avslutat. Eller så här, stolt kanske är fel ord, men att det faktiskt går att påverka. Och jag tycker fortfarande att det var en viktig fråga att lyfta. Men sen är jag också lite besviken på de artister som fortfarande gör samarbete med Huawei. Att, det var, att jag kritiserade Sara Larsson då var ju för att hon var aktiv på Twitter om de här grejerna. Och skrev att ja, men om Trump hatar TikTok och Kina så ska jag börja med det. Så det var ju egentligen det som födde idén att hon har varit väldigt stark i de här frågorna. Men så det är ju bra, jag är jätteglad att hon har avslutat samarbetet. Men det finns ju fler artister som fortfarande gör samarbete med dem.
Men om man som du vill attrahera fler unga tjejer till politiken och Moderaterna så kanske det är riskabelt att tvåla till ungdomsidolen Sara Larsson.
Ja, men att jag vill få fler unga tjejer att rösta på Moderaterna, det kommer ju inte göra att jag inte tycker att Kina är dumma och dåliga, att de förtrycker sina medborgare och att det finns ett folkslag liksom de förtrycker och utövar massmord i princip. Det kommer ju inte göra att jag håller mig tillbaka för dem, för att jag vill få fler tjejer. Och om det är Sara Larsson eller om det är den största kändisstjärnan vi skulle ha som gör de här grejerna, då kommer inte jag avstå från att kritisera för att det är många tjejers idol. För att om det handlar om rätt eller fler eller mycket känslor, det är ju så här, att hon säger att det var helt lugnt, men det är ju inte så lugnt för dem i Kina som inte har sin frihet eller sitt liv i behåll, att de kanske inte ens lever mer och de användes av för att de massövervakas av kinesiska staten som också använder Huawei som ett hjälpmedel.
Du har kritiserat Melodifestivalen i SVT i en debattartikel i våras när SVT hade bestämt att det måste finnas med en kvinna bland upphovsmän till Melodifestivallåtar om det finns mer än en låtskrivare. Då dundrade du att SVT hjälper till att upprätthålla offerrollen för kvinnor. Och det här handlade enligt dig om skattefinansierat kvinnoförakt.
Ja, så skrev jag och det står jag för, det tycker jag än. Nu har de ju backat från det, vilket jag tycker är positivt.
Alldeles nyligen, ja.
Ja, precis. Det tog en stund, men nu har de kommit till...
Du använde också orden godhetssignalering och kulturmarxism.
Ja, det gjorde jag. Men jag tycker att det är bra att de har backat och där kommer vi igen till representation. Att man tror att för att kvinnor ska kunna få ta plats så behöver vi kvotera in dem. Medan vi såg att vinnarna förra året, ja men det var kvinnor på topp 5. Nu ska jag inte säga att jag har all fakta för att det var ett tag sedan jag skrev den här artikeln. Men det var ju på att i toppen så var det kvinnor som var med och skrev låtarna. Kvinnor kan. Vi behöver inte kvoteras in eller att vi skulle behöva då en högre makt som ser till att vi får vara med och leka.
Du har också sagt att SVT bör läggas ner. Mm. Är det på allvar?
Ja. Eller säljas ut i alla fall och sen om de finns kvar i privat ägo och väljer att heta...
Säljas, vad ser du framför dig? Hur bör det vara enligt din mening?
Nej, men att vi inte har något public service, att vi inte betalar in med skatten till ett gemensamt tv-kanal och radioprogram.
Ska de andra public service-företagen finnas kvar? Alltså Sveriges Radio och Utbildningsradion? Eller?
Nej.
De ska också bort?
Ja.
Generellt sett så har många i Sverige ansett att det här är viktigt för demokratin att ha... medieföretag som har en annan ställning än kommersiella medieföretag och det finns dessutom en hel infrastruktur runt de företagen. Vad säger du till dem som menar att det här är farligt att avskaffa?
Jag tycker inte att det är farligt att avskaffa och det man ser att i länder, om vi ska se till Ungern och flera med det så använder man ju, alltså om det är farliga människor som skulle ta över staten så använder de ju ofta det här som maktmedel, just statlig television och radioprogram. Så att, att säga att det, vi inte skulle ha någon demokrati eller, som, för, eller att jag vill avskaffa demokratin, som jag också fått höra, för att jag vill lägga ner det här, det tycker inte jag stämmer, och gå in i SVTs programutbud idag, för att de här människorna vill ofta inte ens banta public service, men gå in på liksom SVTs utbildnings eller SVT utbud idag och kolla. Det är få saker som är agenda, rapport, aktuellt. Det är få program som är de som man skulle kunna se som är det viktiga för, då skulle vara för demokratin. Men jag får också höra att det skulle vara att de går ut med de här viktiga meddelandet till allmänheten, och att det inte skulle komma ut om public service inte fanns. Men de har ju också avtal med de andra tv-kanalerna som vi idag får betala för.
Jag såg att du sa till Expressen här att om man sänker skatten med en 100-lapp per månad, antar jag, så har alla råd med Netflix.
Ja.
Är det här, är det MUFs nya mediepolitik?
MUFs politik har, jag tror det är sedan 70-talet har vi velat avskaffa public service. Så det här är ingen ny fråga. Men
just det här att ni vill stötta Netflix med den här...
Ja, det var nog bara en... Jag satt där och funderade och så, ja men Netflix, det kollade jag väl på igår kväll, så det var det som kom upp i mitt huvud.
Men där får du inte så mycket av rapport, aktuellt, agenda, nej, dokumentärer och sånt.
Men det
dokumentärer finns i och för sig,
men
inte aktualitetsprogram med svensk utgångspunkt.
Det är helt sant, men det är inte bara, Netflix skulle inte, det finns ju fler, nu låter jag som Sveriges Radio för sig, men det finns fler än Netflix som kan sköta utbudet. Men det jag, min poäng i Expressen handlade ju mycket om att SVTs nyhetsutbud, och att där kan du kolla Netflix, och att det finns bra mycket mer nyhetsrapportering än det som sker på public service.
Du har också i flera sammanhang vänt dig mot att Moderaterna delvis har ägnat sig åt symbolfrågor. Mm. Förslaget om att tillåta anonyma vittnen har du räknat till det, och också förslag om slöjförbud. Mm. Och det senare är ju högaktuellt nu efter att förvaltningsrätten nu i veckan kom fram till att Skurup inte hade rätt att införa en klädpolicy för personal och elever i förskolor och grundskolor som innebar att till exempel slöja inte skulle vara tillåtet. Vad är din inställning då till själva frågan om att det finns alltså kommuner som tycker att det här vore bra för att barn så att säga ska slippa tvingas in i någonting som de inte har bestämt själva, men du tycker ändå att det här ska inte Moderaterna ägna sig åt?
Nej, det tycker jag fortfarande inte, även om jag tycker att det är en svårare fråga när det kommer till barnen, när det kommer till vuxna, och att det är ett laddat symbol, klädesplagg, slöj, vad människor kallar olika beroende på vart i politiken. Det är en laddad fråga, så det är inte ett enkelt svar, och det är inte något man bara kastar ut sig. Men det som är roten till det problemet att man skulle tvinga på barnkläder som de inte vill, det kommer ju inte försvinna för att du förbjuder plagget i skolan. Och att då fokusera på att det här skulle vara den största lösningen, för man har läst intervjuer och frågar om det finns det några barn i den här kommunen som bär slöja i skolan. Nej, men ja, och då har man börjat försöka ta bort ett problem som kanske inte finns, men att det kanske finns barn som inte bär slöja men som lever i hederskultur riktigt och måste liksom komma ifrån den, men och att man måste få de här föräldrarna att förstå att barnens vilja är högre än liksom föräldrars religiösa åskådning.
Men vad är då rimliga politiska åtgärder för att komma åt det problem som de uppenbarligen vill komma åt? Förtryck bristande jämställdhet mellan pojkar och flickor till exempel.
Nej, men det handlar ju väldigt, alltså det är ett ganska tråkigt politikersvar skulle jag säga, men det handlar ju väldigt mycket om information och utbildning. Att i de här kommunerna är skolpersonal utbildad för att se tecken på det här. Vet barnen sina rättigheter? Pratar man om det här? Vet liksom föräldrar att, ja men om det är nyanlända föräldrar, vet de att här i Sverige så får du faktiskt inte föräldrar, eller då har man liksom religionsfrihet och du får inte bestämma över ditt barn på det sättet att det kan skada den. Det är klart att du får bestämma att den ska äta mat och ha på sig kläder och gå till skolan. Men det finns ju ett visst mått där av när liksom bestämmelsen tar slut.
Men vad är nackdelen med att moderata företrädare både lokalt och i riksdagen ägnar en del kraft åt frågor som slöjförbud?
Ibland känns det som att det skulle vi tro att det är lösningen. För att vi har inte jättemycket politik när det kommer till hederskulturen som då ofta är roten till det. Att vi då fokuserar på det här, att vi vill göra utredningar om det. Vi kan inte ha miljontals utredningar utan någonstans måste man ju fokusera. Och då ser jag mycket eller att vi skulle börja fokusera på hederskulturen. Lägga all kraft som vi lägger på liksom slöja. Att lägga det istället på vad vi skulle kunna göra med hederskulturen, det tycker jag borde egentligen vara den enda vägen.
Migrationspolitiken, där har Moderaterna gjort nära nog helomvändning de senaste 2-3 åren jämfört med den politik som rådde mellan våren 2011 och 2014 när Fredrik Reinfeldt var statsminister. Nu vill Moderaterna stå för en kraftigt sänkt migration till Sverige och också skärpa kraven för uppehållstillstånd. Mm. Den politik som talespersonen Maria Malmer Stenengard för ut idag, är den identisk med MUFs eller vill ni något annat?
MUF har väl alltid haft en vision att alltid i framtiden, alltid längre fram att ha en mindre välfärdsstat och ett öppnare samhälle. Men här idag så måste ju vi ha liksom politik för att vi har en välfärdsstat och att vi har människor som är på flykt. Med det sagt så jag står bakom det Moderaterna, deras migrationspolitik idag. Men att jag på sikt också vill att det ska vara egenförsörjning, att man ska få att liksom att svenskt medborgarskap och de rättigheterna som kommer med ett medborgarskap och vara invånare i Sverige, att det ställs högre krav och att du kanske får kvalificera dig in i med de system, välfärdssystem som vi har idag. Och att det måste vi fokusera ännu mer på.
Men den nuvarande strama moderata migrationspolitiken står du bakom. Men hur länge då? Det låter som att du vill någonting annat om några år.
Ja, men i takt med att vi hur man kvalificerar sig in i det, liksom välfärdssystemet i takt med att vi gör det, de stegen till egen försörjning. I takt med det, om människor kommer hit och jobbar och gör rätt för sig så ser jag inget problem med det. Men då måste det ju till väldigt stora reformer och vi måste jobba på de här frågorna. Och fram tills dess, ett steg i taget så får man väl se. För jag hoppas ju att Moderaternas politik också då följer med. För vi Moderaterna står ju också för mer egenförsörjning, komma i jobb. Och det ser jag ju bara positivt på.
Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti just nu. Fick 19,4% i senaste SVT Novus. Medan Moderaterna fick 22,0 och Socialdemokraterna som är störst 26,4. Ditt moderparti har inte längre principen att inte samtala med SD. Och för knappt ett år sedan hade partiledaren Ulf Kristersson sitt första enskilda möte med Jimmy Åkesson. Och så här sa han till Aftonbladet TV efter det mötet.
Ulf Kristersson, du har idag haft ett enskilt möte med Jimmy Åkesson. Det är något som du inte har haft tidigare. Varför kommer det nu?
Nej, det var hög tid. Vi hade viktiga saker att prata om. Vi samlar bred majoritet för förändringar som är nödvändiga i Sverige men som regeringen inte löser. Det handlar om gängkriminaliteten, det handlar om en bättre energipolitik och då måste man prata med dem som man i vissa frågor tycker likadant som.
Ser du möjligheter för samarbete framöver?
Ja, i sakfrågor finns det flera områden. Jag nämnde några, det finns säkert fler där vi tycker ungefär lika. Och då tycker jag att partier som tycker ungefär lika bör samla ihop sig och erbjuda ett alternativ i konkreta sakfrågor.
Ja, Matilda Ekeblad, vad säger du om din partiledares beskrivning av hur han ser på att samarbeta med Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson?
Jag vill inte bilda regering med Sverigedemokraterna, men jag tycker inte att det finns. Jag tycker vi ska förhålla oss till Sverigedemokraterna som vi gör med de andra partierna i Sveriges riksdag. Och att om de samtalar om enskilda frågor som man gör idag i utskott och beredningar så ser inte jag något problem med det.
Så du är på samma linje som Ulf Kristersson?
Jag tycker att han håller den linjen bra. Att han har sagt att vi vill inte ha Jimmy Åkesson som vice statsminister eller som Jimmy Åkesson själv att bli justitieminister. Men att om det finns frågor där vi kommer överens om som vi då tycker jag att det inte finns ett problem.
Vad tycker du att M och SD då lämpligen kan samarbeta om?
Bra fråga. Jag tycker att det kan vara svårt ibland att veta vad Sverigedemokraterna tycker. Vilket gör att den här frågan är svårare. Men att om M skulle söka stöd i de frågorna som vi tycker är viktiga, kanske om en skattepolitik där vi får hoppas att de vill gå mer höger med sänkta skatter. Om det är i frågor om lag och ordning, slopa straffrabatt, då ser jag inget problem med att vi får igenom de frågorna.
Ser du Sverigedemokraterna som ett högerparti?
Ja, som höger, men inte jätteborgerliga.
Du använder ofta ordet höger om dig och MUF. Mitt intryck är att i ett antal år så har moderater i allmänhet undvikit ordet höger om sig själva. Mm. Men det gör inte du.
Nej, jag tror att i vissa ord så ska man inte beskriv som du tycker att det är och inte lyssna alldeles för mycket på vad andra lägger för värderingar i dem.
Vad är de fina associationerna för dig med ordet höger?
Nej, men att vara höger som vi körde höger på riktigt. Att vi är det alternativet om man vill ha sänkta skatter, mindre stat, högre straff, effektiv klimatpolitik. Att vi inte ska, att det inte är baserat på ditt kön om du ska få en viss sak, utan att det är det personliga och vem du är. Är du villig att jobba hårt så ska Sverige vara möjligheternas land. Det är att vara höger för mig.
Men du, effektiv miljöpolitik, är det höger? Det betyder att då vänster skulle vara att inte vara för effektiv miljöpolitik?
Ja, det är inte jätteeffektivt idag när vi ser att det är elbrist och vi ser att utsläppen, vi ser att de inför skatter som inte fungerar. Man slår hårdare mot privatpersoner än vad man gör med de som kanske slår ut allra hårdast. Att det är omställningen till att bli mer klimatneutrala, så gör man egentligen ingenting för att hjälpa till de stora företagen, utan man tror att straffbeskattning är den enda vägen att gå.
Låt oss för en stund lämna den svenska politiken. Det har varit presidentval i USA som inte har liknat något tidigare. Och demokraternas Joe Biden tog hem segern, även om det inte erkänns av sittande president Donald Trump. USA har ända sedan andra världskrigets slut haft en nyckelroll i världspolitiken, inklusive säkerhetspolitiken och det som påverkar oss här i Sverige. Men också kulturellt och ekonomiskt förstås påverkar USA oss. Hur ser du på USA 2020? Är det ett land som vi kan inspireras av?
Det är klart att det finns mycket att inspireras i USA, men det finns ju också väldigt mycket som har varit kring valet som är ibland lite skrämmande, att vi har en president som vill stoppa rösträkningen och tror att han förlorar endast på fusk. Den polariseringen som vi har sett i USA nästan under en väldigt lång tid, den har ju inte blivit bättre, framförallt inte nu under och efter presidentvalet, och jag tror att det blir svårt för Joe Biden att ena landet, och där är man ju inte avundsjuk och kanske ska se till vad vi kan hämta hem här. Men vi vet ju också att det finns stora möjligheter också i USA och där man kan kolla på.
Traditionellt har moderata politiker ansetts stå närmare republikanerna än demokraterna. Så har det kanske inte varit under de allra senaste åren, men traditionellt. Så vilket amerikanskt parti står du närmast?
Svårt. Det är väl klart att det är mångt och mycket republikanerna, men också det som händer med republikanerna nu, att de blir kanske inte det höger som jag vill beskriva nu, som vi pratade om höger innan, utan att man ser staten bara som ond och att man inte vill ha någon stat, och man kanske inte tror på marknadsekonomi och människan istället, som jag tror klarar det bättre än en stat. Där är jag ju inte med republikanerna, men demokraterna är ju inte heller helt fulländat.
Vad är problemet med dem i dina ögon?
Att de har, skillnaden är så stor i demokraterna, att vi har riktiga jättevänster och människor som är lite mer åt höger, som kanske liknar mer av moderaternas politik. Men att i det blir så svårt hur de ska liksom lyckas ena bara inom sig när det är så stora skillnader. Vi ser att de, direkt när Joe Biden blev president, så var Alexandra Cortez ute och berättade att han är för höger. Det här kommer inte bli bra. Och att de splittringarna, hur han både ska hålla ihop det polariserade landet och även inom sitt eget parti, det är jag inte avundsjuk på.
Du säger alltså utan omsvep att du vill att Moderaterna ska fortsatt vara Sveriges tydliga högerparti. en del skulle nog säga att Kristdemokraterna kan kvala in för en plats där också. Eller är Moderaterna mer höger än KD?
Det beror på vissa frågor. KD blir ibland, ja men det blir väldigt mycket familjen och kring där. Men ekonomiskt så skulle jag säga att Moderaterna är mer höger när det kommer till skatter och ja, den ekonomiska biten.
Så KD är lite grann till vänster om Moderaterna på din skala då?
Lite.
Men du nämnde familjen, vad är familjefrågor då, den synen?
Ja, men också att liksom familjen är kanske den minsta beståndsdelen. Jag tycker att individen är liksom den minsta beståndsdelen. Och jag tycker det kan man ju ta upp som i Moderaternas idéprogram är väldigt bra, att man ändå lyfter de frivilliga gemenskaperna, eller men alltså familj, sammanhang, gemenskap, de man väljer och vad liksom individen har för roll där. Medan jag tycker att KD ibland endast utgår från familjen.
Om kärnfamiljsfokus, om det är höger, så, och du då vill ha mer individfokus, då står väl du lite till vänster om Kristdemokraterna i så fall?
Det är svårt den här med den här höger- och vänsterskalan beroende på vilken fråga man vill liksom lägga den i.
Ja, men vi tog den här nu då, med familjesynen.
Ja, nej, då får KD vara lite mer höger.
Jag nämnde i löpsedeln att den som blir ordförande i MUF har en viss sannolikhet för att senare i karriären hamna i en regering. Och i tre fall har också en MUF-ordförande blivit partiledare. Det är under en lång tid av år. Vad har du för personlig karriärplan om du ser 10 år framåt ungefär?
Om 10 år framåt så är jag förhoppningsvis sjuksköterska. Jag vill jobba med barn och unga och har politiken som ett stort fritidsintresse.
Ja, du ska bli sjuksköterska?
Jag hoppas.
Och du studerar statsvetenskap som en grund för det?
Ja. Det var ju ett bra val av 18-åriga Matilda. Men statsvetenskapen har gett mig jättemycket, men jag har insett att, och det har gett mig jättemycket mitt politiska engagemang, och nu ska jag ju hålla på heltid med politik. Men jag tror också, om jag ska stå bakom min egen politik, att det finns olika resor att göra och att livet har inte slut när jag är 28, utan jag hoppas att kunna utbilda mig till sjuksköterska.
Jag förstod att du inte skulle vara säker på vad du gör om 10 år, men jag blev lite överraskad att det inte hade att göra med något slags makthavarskap och politisk roll. Nej. När du beskriver var du själv kommer befinna dig.
Ja, jag tror att de som känner mig är nog inte särskilt överraskade. De vet att det har blivit en dröm, att det kanske inte var det jag ville jobba med när jag var 19 och hade gått klart gymnasiet och skulle söka in till universitetet. Men att det har blivit en dröm, och att ju mer jag har hållit på med sjukvårdspolitik så inser jag ju också att det är hur viktigt det är med professionen och hur kompetenta de är. Och jag tycker det är väldigt häftigt yrke. Och att framförallt så skulle jag vilja som sagt jobba med barn och unga. Och att det är en dröm som jag hoppas att jag får förverkliga. Det kommer inte bli inom de närmsta 2 åren. För då har jag ju andra planer. Men i framtiden så hoppas jag absolut.
Vad heter Sveriges statsminister om 2 år?
Ulf Kristersson.
Och vilka partier ingår i den regeringen?
M och KD.
Det låter som att det inte blir en majoritetsregering i så fall.
Det blir det verkligen inte. Men jag tror att det kommer bli svårt framöver att bilda majoritetsregeringar, utan jag tror att vi kommer ha ett parlamentariskt läge där man bildar parti med de man känner sig trygg med, där man kan få ihop, och sen får man helt enkelt samtala med de övriga partierna oavsett vilken partibeteckning.
Vad hände med alliansen?
Den sprack. Vi kom inte överens helt enkelt, och vi vill inte åt samma håll.
Så att du funderar inte ens på att det skulle vara en rimlighet att Centerpartiet och eller Liberalerna skulle kunna vara med i en sån regering?
Jag hoppas, men jag ser det som svårt, för framförallt att Annie Lööf att backa ifrån att kunna stå på presskonferenser med Stefan Löfven och att stötta de här till att gå till en regering med oss 2022. Men jag är inte långsint. Om de vill komma tillbaka och driva borgerlig politik på riktigt, om de är garanten för att få Ulf Kristersson i valet, då ser jag inget problem med en alliansregering 2022. Men med svar på din fråga så tror jag inte. Jag tror mer på Liberalerna än vad jag tror på Centerpartiet att komma tillbaka.
Matilda Ekeblad, pinfärsk ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack för att jag fick komma.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.